Det här är Filosofens Bibel, en podcast från Filopraxi Göteborgs filosofiska praktik. Här försöker jag läsa Bibeln som en filosof skulle läsa den. Till min hjälp har jag Benjamin Gerber på Judiska församlingen i Göteborg. Och jag heter Miriam van der Falk. Ja, men nu släkttalaren för Noas söner ska vi läsa idag. Och det här blir ett sommarlovsslappt avsnitt från min sida, eftersom jag nu inte har läst det här stycket innan.
Nej.
Men någon gång, vi får ju testa detta också och se hur det går helt enkelt. Så kan jag ju lära mig någonting till nästa gång.
Ja, det gör vi ju alltid, båda två tycker jag.
Ja, men jag menar, jag kan lära mig att det är en bra idé att förbereda sig trots allt.
Kan man ju, ja, det kan vara en lärdom.
Jag sätter igång helt enkelt.
Okej.
Kapitel 10, vers 1. Detta är släkttavlan för Noas söner, Sem, Ham och Jafet. De fick söner efter floden. Jafets söner var Gomer, Magog, Madai, Javan, Tuval, Meshek och Tiras. Gomers söner var Ashkenas, Rifat och Togarma. Javans söner var Elisha och Tarshish, Kiteena och Rodaneena. Från dem kom folken som spred sig till öarna och kustlandet, var och ett i sitt land och med sitt språk i olika stammar och folk.
Okej.
Öarna och kustlandet. Öarna. Vilka öar är detta?
Ja, om man tänker medeltid, alltså om man tänker Mellanösterns civilisationer där.
Ja.
Så handlar det väl om, skulle jag tro, öarna i Medelhavet.
Det okej, okay, wow.
Kreta, Cypern.
Ja, de grekiska öarna såklart, ja.
Ja, de här, alltså de här öarna som där det liksom hela tiden dök det upp folk från och jag menar, Medelhavet var ju liksom civilisationens stora stora motorväg.
Ja.
Kan man säga, för det var ju via Medelhavet som en hel del, alltså stora civilisationsuppfinningar spreds.
Ja.
Jag menar, man kan se hur jordbruket spreds av sjöfarande folk till olika delar, och också hur alfabetet och matematiken, förmågan att räkna, att handla, att byta, massa saker spreds genom de här. Och där har vi också en massa namn som slängs ut, som
väldigt många
som kom att vi har ju ingen karta när vi läser det här, va? Så vi får ju liksom föreställa oss och försöka föreställa oss vad de såg och hur de tänkte. Det finns ju ett väldigt intressant namn där i vers 3.
Ashkenas, ja.
Och Ashkenas. Ja, vad är...
Vad säger du mig?
Ja.
De tyska judarna. Den gruppen som hamnade i Centraleuropa.
Precis, och det är den stora majoriteten av det judiska folket räknar sig själva som ashkenaser, jämfört med, det finns lite olika andra, den största gruppen är sefarder och mizrahim, judar som kommer från största dels muslimska länder, och Nordafrika och Mellanöstern, har en annan kultur. Och ashkenas, det står ju inte här, och det är därför jag säger vi har ingen karta framför oss, men ashkenas kommer att liksom, man kommer att föreställa att långt där borta, i det som vi idag kallar för Centraleuropa, främst kanske gränsen mellan, alltså området mellan Frankrike och Tyskland, de där gränsområdena kommer att bli associerat med namnet ashkenas. Så när i det här kapitlet berättas om att folk spred ut sig, så när de kom till till det här området så var det, ja just det, det är ju här som Ashkenaz kom och Ashkenazerna kom och därför blev judarna därifrån från Europa främst associerad med att vara Ashkenazer.
Ja, det är stora, stora landområden man rör sig vid, för det är om arken gick på grund i östra delen av nuvarande Turkiet någonstans.
Mm.
Och sen så är det ju en bra bit till Medelhavet ändå.
Mm.
Ja. Och ännu längre till Frankrike.
Ja, men här ser vi hur, jag menar, det är ju inte säkert, det är ju snarare svårt att tänka oss att när de säger, jag vet, Ashkenaz där borta, så menar de just att de har koll på den här kontinenten Europa som var så avlägsen från dem.
Ja.
Det är svårt att tänka oss att det var så de tänkte, att det var så de föreställde sig. Utan det här kom ju senare. Det var liksom, här har vi en massa namn.
Mm.
Vi har en massa liksom platsnamn. Och när vi kommer till en plats, då försöker vi lista ut, kan det vara det här platsnamnet som avsatts,
ja,
som man tänkte på i Bibeln.
Ja.
Så det kom liksom, det var en efter association kan man säga.
Ja. Och så börjar man räkna bakifrån. Man räknar upp sönerna Shem, Ham och Jaffet, och så börjar man räkna upp Jaffets.
Mm. Och vi ser ju här, det här är ju likt den här släkttavlan som vi hade mellan Kain och Abel och Noa i kapitel 5.
Mm.
Det här är Adams släkttavla, de 10 generationerna från Adam till Noa.
Ja.
Och där hade vi några, alltså, några innovationer som kom till, va?
Mm.
Vi läste om flöjt, man började spela musik, va?
Ja, ja.
Man började med järn
och
forma saker och ting, en sorts industri, och här kommer det mycket mer här ser jag liksom efter floden, efter att vi hade den här stora nollställningen, så börjar människorna att sprida ut sig igen.
Mm.
och enligt Guds uppmaning, va?
Ja.
Sprid ut er, föröka er. Men nu så kommer det mycket mer detaljerade folk liksom.
Ja.
De här folken, den här kulturen, det här språken.
Mm.
som för att på något sätt nästan geopolitiskt beskriva var alla liksom de här stora civilisationerna kom att ha sin början och utvecklas.
Men också för att säga att de är från, av 3 bröder som valdes ut av Gud för att det är alla
släkter. Deras far, ja. Hans rättfärdighet.
Ja.
Vi vet ju inte mycket om deras egna egenskaper.
Nej.
Förutom att var det, vem var det? Det var Jaffet, va? Just det.
Ja, men alla är släkt i alla fall, som i en
äkta där, Ham var det, Ham, ja. Jag blandade alltid ihop Ham och Jaffet.
Okay.
Men Ham som blottade sin fars blygd.
Ja, just det.
Han gjorde ju fel.
Ja.
Så han fick. Men vi har inte mycket, vi har inga karaktärsdrag av dessa 3 bröderna.
Mm.
Utan det är bara Noah som är rättfärdig, och genom honom, han borde väl kunna uppfostra rättfärdiga barn, tänker vi, Gud.
Mm.
Äpplet kan väl inte falla hur långt från trädet som helst.
Well, you never know.
Ja, precis. Det är också det som är.
Men det finns faktiskt en
komplikation här.
Ja, precis. Det finns en kommentar här om just rodanierna som vi läste om. Det är invånarna på Rhodos, står det.
Ja.
Javansen. Invånarna på Rhodos, så det är vi på resten. Och så står det så här: kapitlet ger en släkttavla för alla folk på jorden. Indelningsgrunderna är inte bara genealogiska utan också geografiska, språkliga och historiska. Jaffets söner är huvudsakligen folken i norr och väster, i mindre Asien och i Medelhavets öar och kuster. Medan Hams söner bor söderut ut på arabiska halvön och i Egypten.
Ja.
Och så vidare.
Så man delar upp kontinentvis.
Ja.
För att författarna till de här texterna bodde ju i Kanaan, i Judén, i det som idag är Israel, va? Och det är precis i, vad ska man säga, precis där dessa tre kontinenter möts. Mm. Ja? Så vi har ju Asien, Afrika och Europa som alla möts via den här lilla landremsan.
Mm.
Så de hade ju byteshandel och de hade ju en medvetenhet om världen som var utanför ändå. Om
olikheter.
Om olikheter och så vidare. Mm. Så det ser man ju här. Önationerna...
Jag fortsätter. Hams söner var Kush, Misraim, Put och Kanaan. Vänta nu här. Kush har vi ju redan hört talas om.
Ja.
Och Misraim betyder Egypten.
Ja. Kush, det brukar vara associerat till Etiopien.
Ja.
Mm.
Här står det Kush, Nubierna.
Nubierna, precis. Ja. De mörka, de svartare folken i, de mörkare folken i södra Afrika eller Centralafrika. För det finns ju, jag menar, en väldigt tydlig, så att säga, etnisk skillnad mellan dem i Nordafrika, som är mer liksom arabfolk, berber och dem.
Mm.
Och sen så ner, liksom, ju längre söderut man kommer, desto mer blir det som vi mer associerar med Afrika, med de afrikanska kulturerna och de stora kungarikerna där i Etiopien och alla dessa. Så de försöker att kartlägga och redovisa för alla dessa olika grupper.
Kurs söner var Seba, Havila, Safta, Ragma och Safteka. Ragmas söner var Saba och Dedan.
Mm.
Kush blev far till Nimrod, som var den första härskaren på jorden. Han var en väldig jägare inför Herren. Det är därför man säger som Nimrod, en väldig jägare inför Herren.
Ja.
Ja.
Det här, nu blir det här väldigt intressant. Läs lite till, för nu kommer det mycket. Faktiskt.
Hans rike omfattade från början Babel, Erek, Akkad och Kalne i Shinar. Från detta land kom han till Assyrien och byggde Nineve, Rehovot Ir, Kelah och Resen mellan Nineve och Kelah. Det är den stora staden.
Ja. Och
Rehovot Ir.
Rehovot-ir.
Det betyder väl ljusets vägar, eller?
Ir betyder stad.
Aha.
Inte or, du tänker på or. Ir är stad. Ja. Så Rehovot är liksom den stora, eller den ska vi säga, Rehovot-ir. Och just det här, the broad places of the city.
Mm.
De breda gatorna.
Mm.
Så det är också en sån geografisk term.
Mm. Mm.
Men så han är en stadsbyggare.
Mm.
Och han har någon sorts rykte kring sig, va?
Ja.
För det står här, den här Nimrod. Ja, ni vet ju Nimrod, som alla brukar säga. Den där stora jägaren Nimrod.
Jägaren inför Herren, som jag brukar prata om.
Ja, och då tänker vi, va?
Det brukar inte jag prata om.
Nej, precis.
Mm.
Men vi har en klar referens till att det här är någon som man borde känna till.
Ja.
Inte vem som helst, det vill säga.
Mm.
Och han är en grundare av väldigt viktiga städer, va? För vi har ju Babylon, Babylonierna. Den mesopotamiska kulturen som är civilisationens vagga och en av de stora stormakterna från allra första början. Och sen har vi också, som vi kommer se, Babels torn som kommer i nästa kapitel.
Mm.
Vi har Babels torn. Det är viktigt kanske att bara liksom göra en liten spoiler, kan man säga. För att vi har kapitel 11 har vi Babels torn.
Mm.
Som blir mycket intressant att diskutera. Sen ur Babel efter att vi har det här avsnittet om Babels torn och hur alla de här språken kommer in, för det nämns ju redan att de har olika språk, men så går vi på något sätt tillbaka för att säga, hur blev det massa olika språk?
Ja.
Hur kom det sig att ur en familj föddes massa olika språk, och så kommer Babels torn för att berätta det. Men sen har vi också ur Babels torn situationen och hur den landar, så får vi också veta att i Ur-Kasdim, i en av de här städerna i Mesopotamien, i tvåflodslandet, som var den här väldigt en viktig del av den fertila halvmånen där civilisationen började, där så föds Abraham, som kom att bli grundaren av monoteismen. Och hela fokuset i resten av Toran, allt vår fokus egentligen efter kapitel 11 kommer att vara på det här folket som Gud skapar en speciell relation till. Och genom den här relationen kommer Gud att uttrycka en hel del om sin vilja och hur det är tänkt att det ska vara. Så vi har liksom upplägget till allt det här genom grundandet av den mesopotamiska civilisationen. Och mycket som det är nästan liksom att vi sätter upp pjäserna för
precis.
Att sen påbörja det stora spelet.
Ja. Och man har verkligen räknat upp alla pjäser, som man inte någon är bortglömd här. Allting är med i det stora människans historia liksom. Ja.
Och jag tycker det är viktigt också att fokusera på den här Nimrod.
Ja.
Specifikt, för vad kan man säga, vad får vi förstå, vad kan vi förstå om honom i den här väldigt mystiska raden om att han är en stor jägare?
Ryktesvägen får vi reda på saker.
Ja, och vad man kan säga så här, att eftersom han presenteras på det här sättet, han kommer inte tillbaka i texten som en figur.
Nej.
Men eftersom han presenteras som en stor jägare och att han har någon speciell särskild relation till Gud, så, och att han grundar dessa städer, så kom han att associeras till att vara en härskare. Och kanske stå för den kulturen och den ideologin som Abraham sen tog avstånd ifrån.
Ja. Här är en kommentar också. Det går inte att avgöra om Nimrod är en historisk eller en mytologisk gestalt. Bedrifter som riksgrundande, jakt och stadsbyggande brukar framhållas på minnesmärken över babylonska kungar. Ja.
Och det är en viktig del, tror jag också, för att om vi ska gräva mer i Nimrod, så kan man, jag har med mig lite intressanta kommentarer från hur olika judiska kommentatorer försöker förstå den här Nimrod och försöker förstå hur hans person kommer att påverka det som vi läser om med Babels torn och med Abraham. Och här så skriver en italiensk rabbin och kommentator, en bibelprofessor också, som hette Umberto Casuto. Han skriver här att om vi läser den här texten som vi precis har läst, de här verserna, som en etnologi, så gör vi fel. Han säger, den här texten, det här kapitlet, does not come to teach us ethnology, just as the first chapter of Genesis is not concerned with teaching us geology or paleontology or other sciences. Vi ska alltså inte... Du skrattar till här.
Ja, men det är den här tolkningsgrejen. Det är så lustigt att det är så svårt ibland att tolka saker. Man tänker alltid att det är precis vad som står. Men det här blir väldigt, det är bra att han skriver ut det så. Det handlar inte om paleontologi, det här.
Ja, alltså när det står om hur världen skapas så är det inte avsett att ha en textbok för hur växtriket kom till och utvecklades.
Mm.
Precis som det här är inte menat, menar han, att vara en karta över det geopolitiska läget och så.
Vad är det då? För det låter ju verkligen som en...
Ja, vad är det då? Mm. Jo, han säger... The information about peoples is not just the main is not the main purpose, but merely a means of attaining. The Torah does not offer its readers knowledge for its own sake. The information about peoples is not the main purpose, but merely a means of attaining it. So, vad är målet? Det är, som han skriver här, the new race of mankind that emerged after the deluge, the flood. Alltså the nya människan som kom efter floden was a unity just as much as that which preceded the deluge. De var lika enade på sitt sätt som generationen innan. It also sprang wholly from one couple and all the peoples were brothers to each other. Så det började från samma källa.
Ja, på samma sätt.
Ja, som Adam och Eva startade första, de 10 generationerna, så kom Noah och hans söner att starta de nästkommande 10 generationerna fram till Abraham. This outlook serves as the foundation for the prophetic later day message that no nation shall lift up sword against nation and neither learn the arts of war anymore. Så han säger vad vi borde förstå är inte att vi alla är olika och sitter liksom instängda i vår egna geografiska område och ska föra krig och försöka utvidga, utan vi ska istället se att vi kommer ju alla från samma källa. Vi är faktiskt fortfarande en ras, en mänsklighet. Men han säger, hur gick vi från det här idealtillståndet som fanns med Adam och Eva, som fanns med Noah och hans söner, hur gick vi från det till att hamna i skiten igen? Hur gick det åt skogen? Ja, Nimrod får representera den moraliska korruptionen som sker när människor slutar se varandra som släkt och börjar se varandra som fiende.
Det är då på så sätt är det också lätt att sätta en enskild person på den rollen, eftersom det också exemplifierar vad som är fel. Det här liksom upplyftandet av ett enskilt ego, den här gurun som styr och ställer. Age of the gurus is over.
Or it's just beginning i det här fallet.
Ja, där är jag, precis. Men det är ju 2000 år senare. Eller, 2000.
Kan vi hoppas? Jag menar, vi ser ju hela tiden den här tendensen. Wow, en stark man! Någon som kommer och säger, jag vet svaret. Rösta på mig, följ
jag
mig.
Jag ser tendenser till I don't buy this anymore.
Ja, det är förhoppningsvis budskapet. För Nimrod lyfts inte fram, i alla fall inte i kommentarerna, som en förebild. Tvärtom, som ett varningsexempel. Här gick det snett. Och han byggde dessa stora städer för att förstärka sin makt, sin person.
På hans stora monument så står uppradat alla hans bedrifter. Bla 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 bla, det är detta som inte funkar. Det här monumenten över egon med enskilda. Ja, precis.
Och det är väldigt intressant det som du läste, att det här är likt biografier över babyloniska kungar. Där det står att de var stora jägare. För det är också en association som vi känner igen, som vi såg i Romarrikets gladiatorspel etc. Den här förmågan att besegra naturen och naturens odjur, bästarna.
Ja, det är något annat också. Det är det här, jägare är ju också den här trophy hunter mentaliteten. När man samlar, det kan man ju lätt se här också. Vi samlar på oss små segrar. Och det är ett sätt att tänka som är väldigt, som har
troféer.
Ja, på alla möjliga sätt.
Djurhuvuden på väggen.
Ja, det är sådana tydliga troféer. Och sen alla andra små troféer med diplom och liksom siffror här på konton och bilar och grejer.
Och vad det visar på är att vi människor hela tiden fastnar för symboliken och missar ofta substansen.
Ja, precis.
Vi imponeras av stora gester, stora, stora spel, ja, uppvisningar av makt. Titta, jag är en jägare, jag har dödat lejon och björnar. Ja, men då måste du vara en jättebra regent och styra över oss.
Det är sån här maskeradnivå, maskeradmänsklighet som gör att man helt tappar bort det, verkligheten under.
Precis, precis. Mm. Så han målas upp som en viktig person, men sen i kommentarerna och hur vi ser utvecklingen så blir han vändpunkten,
ja,
för hur vi går från att vara ett samhälle av jämlikhet och broderskap och samarbete till att igen hamna i det här fiendskapet, krig, girighet, ego.
Ego, ja. Jag läser vidare.
Mm.
Misraim blev far till Ludena, Anamena, Lehavena, Neftuchena, Patrusena, Kalugena, från vilka filisterna härstammar, och Kaftorierna.
Mm.
Massa som jag inte hört talas om, minus filisterna.
Ja, men det är olika folk som kom in i sammanhanget, kom att bli ja, antingen folk som man hade goda samarbeten med, men också som filisterna.
Folk som folk vi för länge sedan kände till.
Ja, ja. Jo, precis. På den tiden.
Precis,
så,
ja, visst, götarna eller något sånt där.
Precis, ja. Götarna, norrmän, slaverna,
ja,
liksom alla de här olika folkgrupperna. Vi vet var de kommer ifrån. Ja, visst, det här kommer de in.
Mm. Kanan blev far till Sidon, den förstfödde, och till Het, till Jebuséerna, Amoréerna, Girgashéerna, Hivéerna, Arkéerna, Sinéerna, Arvadéerna, Semaréerna och Hamatéerna. Sen utbredde sig de kananeiska stammarna, så att deras område sträckte sig från Sidon fram till Gerar och ända bort till Gaza. Vidare fram till Sodom och Gomorra, Adma och Sevojim, ända bort till Lasha.
Mm, här har vi Sodom, ja, och Gomorra.
Detta var Hams söner. Mm. Stam för stam och språk för språk, land efter land och folk efter folk. Det var ju just typiskt att Sodom och Gomorra är Hams söner.
Ja. Just, precis, och speciellt Kanan, va?
Ja.
För det var inte bara Hams, eller det var...
Ja, sen utbredde sig de kananiska stammarna, så att deras område och så vidare. Mm.
Precis, precis. Mm. För det här var ju det här förbannelsen som kom in också innan, va? Just att han då, den här brodern som syndade mot sin far, hans son Kanan, vi diskuterade förra gången, kom att få den här förbannelsen över sig av någon anledning.
Fast
att han blev synonym med både han och Kanan, var på något sätt en och samma.
Ja, men det skulle inte hoppa över också, så att det var Kanans söner skulle straffas.
Jo,
ja,
precis. Så på något sätt så har vi upplägget också här. Ja, ni vet ju de här onda,
ja,
sodomiterna, gomoriterna, Sodom och Gomorra och också filisterna, som var ett fiendfolk till israeliterna.
Mm.
Så de är väldigt, det här är väldigt politiskt och väldigt, vad ska man säga, inte bara politiskt, utan också att de pikar, att de målar upp de här folken som att de bär på någon sorts synd i sig.
Också Sem, Jaffets äldste bror, fick söner. Han blev stamfar till alla Evers ättlingar. Sems söner var Elam, Assur, Arpakshad, Lud och Aram. Arams söner var Us, Hull, Geter och Mars. Så roliga namn. Arpakshad blev far till Shelach och Shelach till Ever. Ever fick två söner, den ena hette Peleg, typ på hans tid delades jorden upp. Hans bror hette Joktan. Peleg, typ på hans tid delades jorden upp. Jag trodde... Ja, precis! Peleg betyder gren.
Mm-hmm.
Ja.
Så det här är att de förgrenade sig på något,
ja,
sätt, finns inbyggt i det här. Och här så har vi arameerna och
Aram, just det.
Aram, det är alltså
Assur, assyrier.
Assyrier, precis. Assur, mm. Ja. Och här kommer då här, de här norra, alltså norra jämfört med Kanan, va? Norra stammarna, assyrierna och dessa arameerna och så vidare. Så, och de kommer ju också ha en väldigt stor effekt, för att det alfabetet som Toran är skriven på lånades från det arameiska språket.
Mm.
Och arameiska har haft ett väldigt stort inflytande sen babyloniska fångenskapen. Så att det här är också viktigt för sammanhanget.
Ja,
det är en stor makt.
Här står det också som en kommentar. Till Hams söner räknas också Kanan, eftersom Kanan är lika med Palestina. Under 1000-talet före Kristus stod under egyptisk överhöghet.
Mm. Just det. För de här olika stormakterna, de var ju bra på att hela tiden ta olika liksom bitar och lägga under sig. Så att det här området var alltid liksom under olika... Det var en vasallstat under olika mäktiga länder.
Ja.
Mm.
Okej, jag fortsätter. Vers 26. Joktan blev far till Almodad, Shelef, Hazarmavet, Jerach, Hadoram, Osal, Dikla, Oval, Iva, Avimael, Saba, Ofir, Havila och Jovav. Alla dessa var Joktans söner. Det var många.
Mm. Och jag tror det är intressant också att de är så många, för att ju närmare man kommer geografiskt till israeliterna som ju skrev de här texterna, desto närmare, desto mer detaljerat blir det. Jag menar, när de säger askerna, så det är långt där borta, vilka är folken där? Ja, de är alla askenasser.
Ja.
De är alla europeer, de är alla
öboende
folk. Men när vi kommer till Syrien, ni vet, det finns ju dem, det finns ju dem, det finns Selef, det finns Almodad, det finns Obal. Alla dessa olika representeras och detaljeras för att man känner till dem mycket bättre.
De hade sina boplatser från Mesha fram till Sefar, bergsområdet i öster. Detta var Shems söner, stam för stam och språk för språk, land efter land och folk efter folk. Mm. Detta var Noas söners stammar efter deras härkomst, folk för folk. Från dem har folken spritts ut över jorden efter floden.
Mm.
Ja.
Så här så har vi en sammanfattning av vad vi precis har läst.
Mm.
Att dessa generationerna, och det är 10 generationer om vi räknar igenom dem, i alla fall den här nedstigande ledet fram till de som från Shems generationer som föder till slut Terach och sen Abraham, som är nummer 10 i ordningen där också, så vi har en väldigt ordnad släkttavla när vi räknar upp det.
Ja.
10 generationer från Adam till Noa, 10 generationer från Noa till Abraham. Och däremellan så ser vi också den här utvecklingen i mänskligheten som leder fram till det här samarbetet. Och i nästa kapitel, när vi ska läsa om Babels torn, så kommer vi läsa om en väldigt intressant berättelse som på många sätt, det är ofta frågan om vad är problemet där, och vad är det som är så konstigt att de bygger ett torn, och varför blir Gud så sur då, som vi ska undersöka nästa gång. Men det är också ett sätt att lägga upp och bädda för hur Torans utveckling, hur Gud kommer att relatera till ett specifikt folk, en specifik familj.
Men här har vi också, jag tittar här på kapitel 11, jag smygtittar på första meningen.
Mm.
Den är så här: hela jorden hade samma språk och samma ord. Men vi har ju precis läst här i början på kapitel 10 att i början, från dem kom folken och spred sig till öarna och kustlandet, vart och ett i sitt land och med sitt språk i olika stammar och folk.
Mm.
förklara det då?
Ja, alltså man kan ju... en sak som också är viktig att förstå är att allting är inte kronologisk ordning.
Nej, det är det ju inte. Nej.
Så tian fungerar precis som med att vi beskrev, kan man säga, de här släkterna.
Ja.
De här släktträden kommer in som någon sorts, kan man säga, sorts mellankapitel mellan olika viktiga avsnitt.
Ja.
Och det finns till och med en teori att det fanns en bok av släkttavlor, endast.
Ja.
Släkttavla på släkttavla på släkttavla, så man kunde se allting, och sen så klipptes de här bitarna ut ur släkttavleboken och klistrades in som mellanstycken. Det är ju, som bokmärken, kan man säga.
Ja, precis. Och de tjänar, om inte flera andra saker, men det känns ju som att de tjänar till att, om man nu föreställer sig att de flesta som läste detta för länge sedan kände igen nästan alla de här olika folkslagen. Så att stoppa in det beskriver ju också, detta gäller oss alla. Detta gäller oss alla, det gäller oss alla. Hela tiden så håller man ihop, har man den här känslan av, vi är alla med i den här historieskrivningen. Den här liksom människans evolution i relation till Guds evolution, eller man ska säga.
Mm. Ja. Mm. Visst.
Ja.
Och så ser vi ju liksom både den mänskliga civilisationens evolution.
Ja.
Ja, liksom kultur och politik och hur hela liksom samhällsbygget utvecklas.
Precis, och det här, den här frånskildheten, det stora mänskliga traumat, att du vaknar upp och sen när du har fått språk så upptäcker du att du är inte längre en del av naturen, utan du jobbar liksom. Din, hela våran värld är i ordens sfär. Och vi i våra, vad vi kallar oss och vad vi kallar andra, det är väldigt mycket sånt här ju.
Absolut. Och jag menar, jag tänker på det här, för jag kom precis hem från att ha varit på Bornholm.
Ja.
Och där min flickvän kommer ifrån. Och jag tycker det var väldigt intressant, jag kom att tänka på det när du säger det här, för att på något sätt komma från Sverige till Danmark, men inte vilket ställe i Danmark som helst, utan Bornholm, som är en ö som ligger rätt avskild från resten av Danmark, och man måste, för att ta färjan dit, så måste man åka först via Ystad. Det finns ju direkta färger också, men på något sätt anknytningen till Bornholm går via Sverige, för det ligger så långt borta geografiskt. Men ändå så har man en väldigt stark liksom kultur av att vi är danskar.
Mm.
Men vi är inte som vilka som helst. Vi har en ökultur.
Mm.
Vi har en speciell, det finns en speciell sorts arkitektur och en viss liksom väldigt specifik matkultur som har utvecklats där. Och man tänker liksom, hur har den här utvecklingen skett? Hur har den här identiteten som Bornholmsborna har utvecklats i kontrast till Sverige och i kontrast till Danmark. Och det kommer ju sig av, precis som vi läser här, det finns geografiska skillnader, små skillnader mellan, vad ska man säga, syskon eller brödrafolk utvecklas till att bli stora kulturella, till och med språkliga skillnader där man inte kan förstå varandra längre på samma sätt.
Ja, den känslan har jag ibland med danskar.
Ja, precis. Att om vi bara kunde uttala de här orden på samma sätt så skulle vi kunna förstå varandra. Men vi har till och med kommit så långt bort från varandra i uttal att vi kan se hur språken har utvecklats och att de har samma källa.
Men det har ju att göra med att man säger vi är Bornholmare. Vi är en speciell sorts dansk. Eller hur?
Mm.
Det är ju precis samma avskillnadsprocess liksom. När man säger detta är vi, vårt namn och vår definition, och så listar man olika saker. Jag bara tänker på detta som en skillnad från låt oss säga en annan slags, en annan tillvaro där man försöker släppa alla definitionerna och bara hitta det som är den ordlösa kärnan, så är detta liksom det helt motsatta.
Mm.
Det är en väldigt, detta är en, det är ord.
Mm.
Det är logos liksom.
Ja. Och olikheterna i sig behöver ju inte vara, men ofta så målas det här liksom att om vi bara kunde hitta likheterna mellan oss.
Mm.
Men jag tror att samtidigt så kan det här vara en, jag menar, en väldigt positiv utveckling i hur olika kulturer utvecklas. För det blir ju många fler perspektiv,
ja,
många fler sätt att
ja.
Tänka och utvecklas och påverka varandra.
Ja, jag menar inte, jag låter inte något värde. Jag bara tänker
så här, att du då,
ja.
Men ofta så säger man liksom, ja. Kan vi inte alla bara liksom se att vi alla är människor?
Vi kan göra det
inte
också.
Någonting som skiljer oss,
ja.
Men det finns många saker som skiljer oss, och det kan också vara,
ja,
positiva.
Vi ska göra båda såklart. Vi ska liksom, och vi figurerar på olika plan. Det är roligt, jag är filosof, jag håller på med ord hela tiden, det är det bästa jag vet.
Absolut,
ja.
Och ord är extremt viktiga för dem. Det är liksom, det är så våra tankar och inre liksom inre tankeverksamhet, känsloverksamheten får uttryck.
Ja.
Det är så de kommer ut i världen.
Precis, och men det finns en annan aspekt är ju då att Sofia-delen i filosofi, ja.
Visdomen.
Ja, just den heter, den sortens visdom är en sån här förkroppsligad visdom.
Mm.
Och logos är den mer den här pratvisdomen.
Abstrakta.
Ja, eller ja, precis, den här lite, den är ju lite avskild från naturen i sig, kroppen i sig och så vidare. Så att vi får vad jag menar med detta är att det finns inte bara en väg till visdom, och det är inte så att vi kan nå visdom genom att bara tänka, utan det är också ett slags levd visdom.
Mm,
det är de här två delarna. Så det här är liksom
så att vara ett bergsfolk så har man en sorts visdom, och vara ett havsfolk så har man en annan sorts visdom, och vara ett,
eller så är det helt samma. Det är ju det, jag vet inte. Det är ju det som är det lustiga då. För om det är en förkroppsligad visdom så kan du ändå inte dela den med ord. Utan då är det ju att man får slags spegla sin upplevelse på något annat sätt då.
Men där tror jag att, alltså att den mänskliga samlingen, biblioteket av visdom som vi har skapat och förvärvat genom årtusenden kommer till uttryck ofta i kultur, i språk, i religion. Och där tror jag verkligen att vi kanske inte alltid förstår vad som ligger till grund för de olika språkliga uttryck, religiösa uttryck, kulturella.
Mm.
Men vi, när vi försöker att förstå hur det har kommit att bli så, så kan vi också hitta den här visdomsbärande elementet i... ja, men jag tänker till exempel att här sitter vi några dagar också efter midsommar.
Mm.
Och hur extremt viktig midsommar är i Skandinavien. Fast inte lika viktig i Danmark. Där är det inte en nationalhelg som i Sverige.
Mm.
Vad kan man dra för slutsats av det?
Att man måste jobba väldigt hårt för att slippa den.
Hur tänker du?
Nej, jag skojar bara.
Du är anti-midsommar, eller?
jag gillar inte nubbe och sånt.
Jag menar inte det är specifikt. Man kan fylla det med vad man vill. Men,
ja.
Men varför den här stora grejen kring midsommar när man inte gör en stor grej kring midsommar i Italien? Men varför? Varför har vi valt att markera just sommarens mittpunkt med dessa symboliska kulturella element?
Ja, har du någon idé?
Jag tror att det har, för att det har att göra med att vi bor i väldigt kalla breddgrader. Säsongernas växlingar är helt, vi är väldigt beroende av säsongsväxlingarna, och vi påverkas fysiskt och mentalt. Och att markera på något sätt sommarens mittpunkt. Nu är vi verkligen mitt i liksom den ljusaste tiden på året och vi verkligen känner av hur grönskar överallt och hur vi liksom kan vara ute och njuta när det inte spöregnar och blåser orkanvindar.
Man är glad ändå, tycker jag. Det spelar ingen roll.
Ja.
Det är det här överflödet. Du, apropå det. Det är det här nyfödda, otyglade överflödets tid. Sommaren. Är det inte det? Det bara, det bara liksom väller ut som en sån här Miyazaki animation.
För oss.
Ja.
För att kontrasterna är så enorma.
Ja.
Vi är nästan liksom på något sätt i ide under vintern.
Mm.
Den mörka tiden. Vi liksom bara går och huttrar och försöker.
Ja, kan man liksom inte, man klipper gräset varje dag och så är det ändå bara, det bara liksom växer och växer och växer. Ja.
Men jag tror inte, och min poäng är liksom att jag tror inte att de här sakerna, de här förändringarna spelar lika stor roll kulturellt, religiöst, mentalt för människor i breddgrader som inte har samma upplevelse av
nej.
Hur det känns att hur leva genom lida en kall och mörk, främst mörk vinter. Det är liksom en där ser man hur de här geografiska förhållandena påverkar oss så mycket kulturellt och skapar förutsättningarna för skillnader mellan en grupp och en annan och hur man markerar och firar och reflekterar kring vår omgivning.
Ja, jag har precis varit på Island och då detta tänkte jag jättemycket på när jag var där. Vilken slags människa blir du av att bo i det här underbara landet med de här knasiga liksom, det är vulkaner med snö på topparna som man kan se mitt från Reykjavik och den knallblåa himlen och knallblåa, okej, vi hade tur med vädret sa alla, men ändå,
och väldigt kargt landskap,
ja, inga träd
och vad reflekterar du då kring vad det producerar för människa?
Ja, vi hade gjort också bland annat en workshop om the felt sense of words, apropå vad jag sa alldeles. Så jag koncentrerade mig på att se mer och sen så bara känna hur det kändes. Men när jag kom tillbaka till Sverige så ville jag ju bara gå och ställa mig under de här jättestora träden i Vasaparken. Bara tänka, hur gamla är de? Hur mycket större är de? Jag ville ha liksom ett foto på mig själv under ett sånt träd bara för att se hur stora de var.
Och varför då?
För att jämföra, för att känna den känslan lite mer. Du är ju så van vid stora träd.
Och men varför sökte du dig till träd efter att ha kommit tillbaka från Island?
För att få den the felt sense av det också. På ett medvetet sätt, annars kommer man ju bara att...
För du blev helt plötsligt medveten om en omgivning utan ett enda träd.
Ja, när jag precis hade landat och det var det här liksom ökenaktiga landskapet med några små buskar och med jättestora lavastenar som bara liksom låg. Jag var helt förbluffad och väldigt glad hela tiden. Då fick jag ju nästan känslan av att liksom vilja ducka så här, krypa längs marken istället, för att jag kände mig så instabil och rotlös och så här långsmal och som att jag skulle kunna liksom blåsa som kull hur lätt som helst. Men det gjorde jag inte naturligtvis. Men det var ändå en sån här, det var verkligen en reflex.
Men det är väl också det jag menar, att du skulle inte ha funderat kring träd.
Nej.
Och dess betydelse och hur du själv relaterar till dem om du inte hade varit på Island.
I know.
Ja. Så det är också den här kontrasten som ger oss insikter om oss själva och vår egen omgivning som vi inte kanske såg innan.
Ja, vet du vad? Det här tänker jag mycket på nu i dagarna. Jag har lust att du tar upp det. Det har kommit upp, det här AI, Artificial Intelligence, har kommit upp i flera olika sammanhang de senaste veckorna för mig. Och jag tänker och tänker och sen så plötsligt så tänkte jag bara, det här är, allting handlar om människan, tänkte jag. All forskning lär oss någonting om oss själva. Och är nästan ämnad att lära oss någonting om oss själva. Så jag var på en lunchföreläsning om AI. Så sa den här mannen från Chalmers att vi lär maskiner, vi skapar ett behov för empati hos en maskin genom att ge den konstant feedback på vad den gör och hur den beter sig. Och det blev så himla lustigt när jag fick en sån här bild i huvudet av hur jag berömmer min husrobot i framtiden för det underbara jobbet han har gjort med i mitt badrum. Oh, jättefint och lite här och där. Och så tänkte, så nästa steg är naturligtvis, how do you get anyone to do anything? Och det är ju så här, vi måste, plötsligt så lär vi oss någonting om empati.
Mm. Som vi kanske inte förstod för att det var så, så grundläggande att vi har glömt bort
Man glömde bort det. Man glömde bort det till och med sina egna barn. Liksom. Mm. Så.
Hur relationer förstärks och underbyggs av just empati och eller brist på empati också finns ju också.
Mm.
Hur vi kan relatera till människor.
Mm.
Jag menar, om vi tittar på, kommer tillbaka till Nimrod, va?
Mm.
Så den stora jägaren låter inte så jättesuperempatisk av sig, utan mer en auktoritär, jag vet bäst.
Han är inte den man vill gifta sig med, så att säga.
Nej, precis. Eller styras av, eller vad som helst, va? Tänker jag. Att
inte bli sedd av.
Nej. Här har vi också kontrasternas språk. Hur det ena ger oss en när Nimrod lyfts fram och han är grundaren av dessa gigantiska städer, så tänker vi, oj, det låter ju imponerande, men är det bra?
Mm.
Är det någonting som vi hyllar eller någonting som vi faktiskt borde oroa oss
för? Ja, precis. Oroa oss för det.
Ja, så det var en hel del som vi kunde luska fram ur några släkttavlor.
Mm, perfekt.
Och väl upplagt för Babelstorn som vi har nosat lite på.
Ja.
Men i kapitel 11 så tycker jag att det är en av en väldigt spännande berättelse som jag tycker är intressanta kontraster och perspektiv för det som vi redan har läst. För det här är också, ska man säga, i serien det fjärde misslyckandet i relationen mellan människa och Gud.
Mm.
Och också den som leder till den sortens samarbete som Gud kommer att ha med människan genom resten av Bibeln.
Mm.
Så det är mycket som sker just i de här turning points, de här vändpunkterna. Mm?
Det är inte så mycket som, det är inte någon gräddfil människan får.
Hur menar du?
Ja, vi får det är en svår väg att gå. Gör mycket fel hela tiden.
Det visar ju på. Det finns så många sätt som vi kan göra fel.
Mm.
På något sätt. Det är så många sätt som vi kan misslyckas på.
Mm.
Och vi behöver vara medvetna om tidigare misslyckanden.
Mm.
Been there, done that. Nu går vi liksom. Nu tar vi och försöker igen, kanske har vi listat ut hur vi ska fixa det nu, men varje gång så jag brukar säga att det svåra med att göra någonting idiotsäkert är att idioter är så genialiska.
Mm.
Så varje gång så hittar vi ett nytt sätt
och glömska. Ja, det tänker jag också, man måste gå tillbaka och läsa det en gång till. Det här vet jag, hade en period, en jobbig tid när jag skrev dagbok varje dag och försökte komma ur en jobbig situation. Och sen så plötsligt en dag så tänkte jag, jag måste läsa vad jag skrivit de senaste 2 månaderna och upptäckte att det var nästan samma sak varje dag. Jag blev alldeles förskräckt. Det var en helt otrolig känsla. Okej, men det är exakt samma sak. Men det var liksom samma tema. Det hände ingenting. Jag kom ingen vart.
Och helt plötsligt så såg du problemet som du inte hade sett.
Ja, eller då precis. Av att gå tillbaka och läsa så var det inte som, annars var det som att jag började på noll varenda dag. Så genom att gå tillbaka och läsa så kan du börja lite högre.
Mm.
Ja.
Reflektera och ta lärdom av det tidigare.
Så man ska inte bara lära sig av sina egna misstag utan andras också.
Ja, vad är poängen att försöka leva ett gott liv om vi inte kan ta in som robotar, va? Empati och feedback och försöka bli lite bättre.
Så man ska se det som feedback.
Ja.
Alla slag man får. Ja, men det är
lite feedback, inte åt det hållet.
Inte åt det hållet, det gör ont.
Borde inte ha haft med de personerna att göra. Feedback, ja, det är bättre nästa gång. Om vi överlever. Tack för idag.
Tack för idag. Ja, det där var det 10:e kapitlet i Filosofens Bibel. En podcast från Filoprax, Göteborgs filosofiska praktik. Nästa gång blir det Babels torn. Och till dess kan du lyssna om alla de andra avsnitten på filosofensbibel.se eller läsa lite på filoprax.se. Vi ses!